Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Honey. Vänner och lyssnare. Det här är ronden, avsnitt 86. Med mig Christian Unge, Anders Tärnag, tja.
Tjena, hallå.
Och Merit Halmin, finklädd.
Hej.
Till skillnad från dig Christian.
Jaså?
Det är en väldig diversitet här nere om man tittar
Merit
på er.
Merit är väldigt snygg. Svarta,
Merit är finklädd.
Fina byxor och vit blus.
Ja.
Var har du varit?
Möte.
Du däremot, du sitter ett par
dessutom tyckte jag att Anders hånade mig förra veckan apropå att jag hade på mig mjukisbyxor, så det ville liksom shape upp mig.
Gjorde
lite.
Det? Det var inte meningen. Men du Christian, du sitter ett par rödvita polenpyret långkalsonger.
Ja. Är det något fel?
Nej då.
Ja, men jag, det blev lite stressigt här innan för att hinna med.
Ja.
Fint sällskap här nere. Jag har varit och sprungit i skogen. Min dotter orienterade, så då joggade jag lite runt i skogen.
Jaha, parallellt med en, eller
ja,
körde du en egen träning samtidigt?
Så att jag är lite svettig. Men alltså det var lite slående, eller knäckande.
Bara kort fråga. Ja. Orientering, är det lite läkarsport tycker du?
Ja, bara i den gruppen hon är med där så är det 3 läkarföräldrar, ja.
Ja. Vad beror det på då, tänker du?
Jag vet inte, det var ett nördig sport på något sätt. Nej, jag har ingen bra förklaring.
Nej.
Har du någon test där eller?
Nej, men jag tänker att det är ju en sport som många, alltså det är en familjesport tycker jag. Alltså,
ja.
Det är sällan en, det är ett bra exempel på en sport där fler i familjen håller på.
Vad har det med läkargrejen att göra?
Nej, det vet jag inte riktigt, men nej.
Jag släpper det. Men jag var ute och joggade. Jag joggade 6 kilometer.
Ja.
Jag vet att båda ni är ju långdistanslöpare.
Mm.
Jag kommer liksom, jag har joggat 1 mil en gång i mitt liv. Och så där, jag ligger där mellan 6 och 8 kilometer. Det kommer aldrig längre. Och det är lika trött.
Men har du gått in för någon gång då?
Nej, jag tänkt det så här, där är bara att du har dålig liksom självkontroll och disciplin. Vad menar du? Kommer inte mer? Springer du in i en vägg? Har du mjölksyra så du inte kan ta ett steg till? Eller är du bara lite less och liksom inte försöker?
Ja, men jag tycker ändå att jag joggar 1 till 2 gånger i veckan. Ibland liksom i perioder att jag ändå håller i det. Och det blir liksom inte, det blir inte längre, det blir inte snabbare. Nej. Samma sak med gym. Jag har gymmat sedan jag var 19-20. Jag ligger där på, jag vet liksom, ja, det är 15 kilo på dem där och det är 25 på dem där. Alltså, dålig karaktär är det du
nej,
säger.
Alltså nu måste jag faktiskt, ja, jag var lite snabb där. För att jag måste erkänna att, eller jag tror att man är olika skapt. Ja. Alltså att träning, alltså man kan liksom avancera i sin träning mer eller mindre.
Mm.
Jag blir aldrig heller bättre på något jag gör. Jag pressar mig inte jättemycket heller, men det är liksom inte så att jag helt plötsligt får liksom mycket snabbare tider eller vare sig när jag simmar eller när jag springer eller om jag försöker bygga någon muskelgrupp så syns det inte, jag känner liksom ingen effekt. Och så beskriver min mamma det också och min moster också. Jag tänker att det kanske är liksom lite genetiskt betingat.
Ja, och det är klart att du har rätt i att jag har aldrig gått in för, jag har aldrig tränat, jag har aldrig joggat 5 gånger i veckan. Jag har inte gått till gymmet liksom så konsekvent. Men man kan ju vända på det och säga så här, men nu är jag 45. Och jag lyfter ju samma skrot sen jag var 19.
Ja, precis.
Och jag så, joggar nej, på samma. Liksom, om nej, jag men, fortsätter med det
men så tänker jag också. Så. Så tänker jag också att genom att underhålla det så blir man inte sämre. Mm. Men däremot, jag tycker att det känns som att vissa runt omkring mig startar med någonting och sen bara liksom gör om världens avancemang. Mm. Både liksom i tid eller att man ser på dem. Bara, shit, de har verkligen börjat träna. Jag menar, på mig är det väl ingen som ser om jag tränar eller inte. Förstår ni? Det gör liksom inte så stor effekt.
Nej.
Och då tänker jag att det där kanske beror lite på genetik. Ja, inte för att jag vill skylla ifrån mig, men lite att liksom...
Ja, men också, precis som du antyder, vad är syftet? Mitt, jag vill ju bara må lite väl, må lite bra. Mm. Jag har liksom aldrig gått in för att springa maraton eller gå upp massa muskelkilo så att säga. Utan, nej, men bara som sagt, må bra och jag är glad att jag ändå håller fortfarande så att säga. Men
det är förklaringen i ditt fall, Christian.
Att?
Jag menar att om du beklagar att du inte ser något mer bättre resultat, mig, ja. Det är ju för att du inte går in för det. För du är ju en sån som annars går in för saker.
Jo.
Och,
jo, nej, men
om du skulle satsa lika mycket på att bygga din kropp med muskler som du gör för att skriva en ny roman.
Ja, men där,
då hade du blivit jättestor idag.
Jo, men där håller jag verkligen med märkt att jag skulle aldrig kunna bli långdistans. Jag tror inte det. Jag är inte det. Men jag är muskulös. Alltså jag skulle kunna
Nej, men så är det ju.
För 20-30 år.
Att det är ju inte samma personer som blir världsmästare i kul. Det är ju inte en slump vem som blir kulstötare och vem som blir sprinter, eller hur? Alltså vi föds med vissa förutsättningar. Sen krävs ju också att vi tränar. Men sannolikt kommer vi nog träna det som vi är mest förutsatta för att träna. För det kommer vi vara bäst på, eller det ger minst motstånd, eller hur? Så är man liksom född lite benägen till lång distans så kommer man liksom inte att tycka att det är skitkul med kulstötning. Alltså, eller förstår ni hur jag tänker?
Ja, men man skulle gärna vilja exponeras för någonting som man inte visste att man var bra på, så visade det sig att man var superbra. Tänk om du var jättebra på liksom trevallars karambol till exempel, så du aldrig prövat det.
Vad hette det?
Biljard.
Jaha, jo, det har jag provat och jag är skitdålig.
Ja, det är det.
Men en någonting annan annat då, men en, liksom. Ja, jag förstår vad jag tänker på hon, vad heter hon då? Maj... Vad hette hon som sprang OS-maraton för Sverige?
Just det, som började väldigt sent.
Ja, men hon började ju liksom småjogga med någon kompis i skogen för att plocka svamp vid typ 35-36 års ålder.
Är det här modern tid, eller?
Ja. Mm. Och så visade det sig att hon var liksom bara...
Maj Eveling, vad heter hon så?
Ja, Maj Eveling kanske.
Eveling, jag tror det.
Ja, och bara liksom en sån naturbegåvning. Mm. Så att hon sedermera ställde upp för Sverige i OS i maraton. Förstår ni?
Ja, det har jag inte.
Ja, man har önskat att man hade någon dold talang som man upptäckte. Men en annan sak som jag tycker är konstigt också med det här med träning, det är att det du tränar kanske du blir bra på, men du har liksom ingen benefit av det i andra sammanhang. Jag tänker på att jag liksom har sprungit väldigt mycket i mitt liv, men jag är fortfarande lika dålig på att gå upp för i trappor.
Mm.
Man tycker så här, men borde inte jag ha byggt benmuskler liksom under min löpträning? Mm. Men jag får ändå mjölksyra alltså på sjukhuset. Mm. Det skulle liksom aldrig falla mig in om jag ska springa upp på något MIG-bedömning eller så. 3 trappor, att jag skulle ta trapporna. Alltså då är jag helt död och kan inte tänka när jag kommer fram till patienten.
För lägga in mer backintervall
intervall, precis vad jag tänkte säga.
Ja, men ni förstår vad jag menar. Det är lite otacksamt liksom, att här man tränar något och så tänker man att man bara generellt blir en liksom Arnold Schwarzenegger och så bara, nej, så var det inte.
Men jag vet varför du tog upp det här, Christian.
Jaså?
Ja.
För att jag satt på den och pyret här.
Nej då. Det var för att du och jag träffade en gemensam bekant häromdagen.
Ja, men det gjorde vi.
Och han har ju, när vi har känt honom tidigare, varit... inte liten och tunn kanske, men han är inte sett stor ut.
Nej, men den killen i vår ålder, han är lite kortare än jag och ser lite tunn ut. Eller?
Tunn. Spinkig
alltså. Alltså, snygg kille, välklädd och lite tunn. Mm. Ja. Men nu när vi var ute på restaurang, vi hade inte sett honom på ett tag.
Nej.
Eller?
Nej.
Tänkte du på direkt att han såg väldigt biffig ut?
Han såg bitig ut.
Han hade väldigt tajt t-shirt på sig.
Ja, skjorta var det väl?
Var det?
Nej, det var en tröja.
Nej, det var en t-shirt.
Nej, det var, det var typ en lammeströja.
Ja, som spände åt väldigt snyggt. Ja. Nej, men han muskler, alltså biceps, alltihopa.
Nej, men både du och jag blev fascinerade, och det han berättade var ju helt enkelt att han har börjat styrketräna.
Och typ 3-4 månader sedan bara.
Han har kört 4 månader, 3 gånger per vecka. Varit duktig.
Det låter inte ens extremt, 3 gånger per vecka.
Nej, precis. Och
kör bara stång.
Va? Vad är stång?
Skivstång.
Men det andra var att han har varit noga med att se till att äta bra. Det vill säga äta mycket kilokalorier per dygn. Mm-hmm. Så att man då också kan bygga muskler av träningseffekten.
Jo, men han berättade att han har alltid haft problemet att hålla vikten. Så fort han liksom jobbar lite för mycket, stressar, så börjar han gå ner i vikt. Och väger redan lite kanske. Och då när han bestämmer sig för att träna och liksom bygga på sig muskler, då har han ju världens sjå att få i sig mat. Han käkar. Och så det räcker inte med all pasta. Så på kvällen drar han i sig då en stor proteindryck med några ägg och massa olivolja. Han hinner liksom inte få i sig all kan inte käka till.
Du menar nu när han ska bulka?
Nu när han gör det, ja.
Men det jag tyckte var fascinerande, det var ändå det här hur man liksom i vuxen ålder kan ändra sin kropp. Alltså om man går in för någonting och tänker att jag ska nog lägga på mig 10 kilo muskler. Det går ju faktiskt att göra.
Men går det för alla? Tror ni det?
Nej.
Det är inte för alla liksom. Men,
har han någonsin tränat tidigare? Eller?
Men jag tror inte det. Inte på det.
Nej, men är det inte så att om man går från noll till någonting, då kan man få en stor effekt. Ja. Men om man liksom redan håller på,
nej, då
så kommer det liksom inte vara... Nej. Liksom, eller?
Nej, men, det är klart det inte.
Men om du, Märit, är ju smal.
Ja.
Ja. Frågan om du skulle kunna gå upp på 14 kilo nu på 4 månader genom att bara träna och vräka kalorier.
Men hur mycket kalorier åt han per dag? Sa han inte 7000?
Jag vet inte om han sa det, men han 14 kilo på 4 månader.
Jag tror han försökte sikta och äta mellan 60-70 000.
För han jobbar väl liksom och har ett liv i övrigt.
Ja, just det. Nej, men man måste väl syssla med olika proteinshakes och sånt där, tror jag. Jag tror det är svårt att liksom äta lagad mat. Det klarar man väl inte riktigt. Man hinner väl inte det. Nej. Alltså frågan inte mig, jag är inte...
För du liksom återkom ju där dagen efter och var väldigt fascinerad av det här. Och närde tanken på att liksom göra någonting liknande. Skulle du kunna på... eller hur? Jag började armhäva sig. Men att just förändra sin kropp i mogen ålder.
Ja, just det.
Ja. Och du skulle inte vilja göra en sån, liksom Robert De Niro, att testa nu vad som kunde hända här på ett halvår?
Men det, jo, absolut. Det jag säger är att jag blev lite fascinerad av det. Jag tycker att det skulle vara kul att...
Okej, vi säger att man då skulle liksom göra någon sån där bizarr liksom intervention i sitt
liv. Det behöver ju inte vara att du ska gå upp 14 kilo muskler med. Det kan ju vara något annat du väljer.
Ja, men jag bara menar att man gör något sånt där som kräver liksom att man då tänker på och håller på med proteindrinkar och allt vad det nu är. Hur hållbart är det? Alltså förstår du vad jag menar? Visst, så kanske du kan förändra din kropp på ett halvår.
Mm. Men vad händer sen?
Men sen händer det, blir ju samma sak igen. Så det, jag menar, det verkar som att skjuta över mål. Handlar inte om att göra liksom mindre bestående förändringar? Nu pratar jag generellt.
Mm.
Alltså nu pratar jag om egentligen hälsobefrämjande samtal. Nej, men förstår ni, med patienter som är överviktiga, mer så. Att det är väl liksom samma tanke där, eller
klart.
Hur? Att det är klart att vem som helst kan svälta sig ner några kilon med någon absurd diet. Men vem kan liksom bibehålla det? Och det ska ju inte heller liksom få sådana inverkningar på livet så att det liksom pajar livskvaliteten.
Nej.
Och jag tänker att det går åt båda hållen. Men när svälter du själv så har du väl ingen livskvalitet, men håller du på liksom att behöva ställa in möten för att du måste få i dig ytterligare lite proteinshakar och knäcka lite mer ägg, då påverkar det också livskvaliteten. Förstår ni vad jag menar?
Absolut, men jag tycker inte att det lät som att han gjorde det här efter barnens läggning sent på kvällarna 3 gånger i veckan. Det lät ju inte som att det var...
Då han stod och drack äggen.
Ja. Nej, då var det han körde
knäck. Jag tror inte det var någon jättetidsinsats från hans sida. Det tror jag inte. Men jag
det är klart
med,
att det blir svårt att vidmakthålla det där. Det måste vara den stora utmaningen sen, som du säger. Mm. Om han nu vill göra det.
Jo, men det tror jag. Därför att det svåra är ju med motivationen. För att det är klart, så länge man förbättras, och det är ganska snabb takt, då är ju allting kul om man bara fortsätter.
Ja.
Men man kommer till någon platå, vad man än går in för. Liksom. Ja. Och då blir det väl lite gnetigare.
Ja.
Och sen efter ett tag kommer väl ledan. Och sen efter ett tag frågar man sig själv. Men vänta, har inte jag något bättre projekt i livet än att bygga muskler?
Ja.
Är det här som jag ska lägga min tid på?
Men.
Det verkar ju lite knäppt. Kanske man börjar resonera. Och sen så bara fejdar ut till något ingenting.
Men en annan grej som slog mig var att han såg ut att må väldigt bra.
Ja.
Alltså, jag menar inte bara att han hade muskler, utan han såg ut att må
bra. Det gjorde någonting med hans psyke också. Ja. Ja, det tyckte jag också.
Ja, men det har väl inte med muskler att göra. Om han inte har tränat tidigare och trädar nu 3 gånger i veckan, klart han mår bättre. Det visar väl all forskning, att liksom fysisk aktivitet minskar
depression. Men om vi tittar på dig som att, men herregud, han ser ju jättecool ut. Vad har han lyckats med, människan? Mm. Den blicken som du då får av mig. Kan inte det vara att du liksom skiner upp i den också?
Ja, eller så kanske vi bara ska fundera kring att vi liksom är över 30 år och kanske ska nöja oss med den kropp vi har fått och liksom inte hela tiden sträva efter något annat.
Ja. Du tänker lite så?
Ja, lite så känner jag nu.
Den sista kommentaren bara om det. Det var ju att han hade en träningsguru också som menade på att man skulle väga 100 kilo för att må riktigt bra.
Alla män
skulle väga 100 kilo. Så att frågan är ju om han kommer fortsätta upp till
100. Det låter svårt i hans fall. Ja. Men du, får jag ta en liten medicinsk abrovinkel på det här? Ja. Nu när jag är en medicinsk podcast. Mm. Jag hörde av en kollega som har mycket tuberkulospatienter. Mm. Att där kan ett problem vara med tuberkulossjukdomen. Att du tappar vikt av liksom själva sjukdomen. Mm. Och... det kan ju vara jobbigt. Jag tror det kan vara särskilt jobbigt just om man är ung man och styrketräningsintresserad. Mm. Om det är en del av ens identitet så är ju det inte kul att tappa kilon fast man inte vill det.
Förlåt, bara parentes. Menar du att tuberkulos i sig?
Ja, sjukdom i sig.
Inte kroniska sjukdomar överhuvudtaget.
Jo, det kan ju också vara. Men mitt exempel är från
TB-medicinering.
Jag tänker liksom alla gamla filmer man tänker, eller böcker. Det kanske bara hur jag har föreställt mig det. De här sanatorierna.
Absolut.
Där tuberkulospatienter satt bleka, ämliga, magra och gärna lite intellektuella och kreativa.
Absolut.
Och deppiga, melankoliska. Hör inte alltid ihop liksom.
Jo, men filmen gör
men det. Men du måste bara respektera. Har det inte någonting med själva lungsjukdomen i sig att göra? Jag menar, cool patienter, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Jag är ofta väldigt smal. Alltså andningsarbetare, de sitter och flåsar.
Jo,
de gör av med många kalorier på själva andningsarbetet.
Jo, men det kan hela tiden. Det kanske göra faktiskt. Mm. Jag kan tänka på det.
Plus att kronisk infektion kan väl leda till.
Plus att kronisk infektion, ett inflammationspåslag gör väl att man går ner vikt också. Men då, min kollega berättade då att några av de här, förutvis männen då, kompenserar genom att äta sitt vanliga liksom, kosttillskott som de brukar göra när de tränar.
Mm-hmm.
För att då liksom inte tappa vikt och så. Mm. Och det där kan man väl köpa i mer eller mindre nogräknade affärer liksom.
Mm.
Kanske... någon ful shop på internet och sådär.
Plus att det finns ju, men det finns ju hela butiker. Är det inte en sån som ligger på Götgatan som bara säljer, jag vet inte exakt vad det är, men det är ju pulver i stora, liksom 5 kilos grejer som man går in. Och jag bara tänker, liksom, man måste ju redan ha jävligt mycket muskler för att lyckas bära hem det där. Så jag vet inte riktigt hur man köper första dunken, för jag skulle aldrig få hem det.
Nej.
Vet ni vilken affär jag menar?
Nej, men jag vet vilka dunkar du menar.
Det finns en på Sveavägen också som liknande. Absolut, det
känns ju lite obskyrt. Det känns inte som att man behöver gå till internet menar jag, för att obskyra.
Nej, men på internet kan du säkert hitta ännu konstigare pulver, ännu konstigare burkar.
Vad händer med de här killarna?
Jo, men det som är att man följer tuberkulospatienten med laboratorieprovtagning regelbundet. Mm. Och en provtagning handlar om leverprover. Mm. Man tittar på transaminaser. Mm. Därför att de påverkas av rifampicin som är ett av läkemedel man använder.
Mm.
Så att ett tecken på att man har rifampicinbiverkan är då om alat stiger.
Mm.
Problemet är då att för flera av de här träningskillarna som tar kosttillskott så stiger leverenzymerna av kosttillskottet.
Ah, det blir svårt.
Det blir svårt att bena ut. Man liksom drar i sig massor med konstigt pulver och var det liksom en läkemedelsbiverkan.
Okay. Byter man då? Byter ut rifampicinet mot något annat?
Nej, men då vill man gärna säga att rifampicinet behöver du för din sjukdom. Du måste ju en paus i det här.
Vet man någonting om ifall det är reversibelt eller om man får bestående leverskador av sådana där kosttillskott?
Jag kan ingenting om det faktiskt.
Inte jag heller. Jag gissar.
Bara det låter ju som att ni ska ge upp det där med att väga 100 kilo.
Ja,
om kommer, ni då utsätter det för risken att få leversvikt. Liksom.
Nej, men alltså jag Christian, jag kan bara tala för mig själv. Jag kommer ju inte göra det. Jag prövade ju att göra armhävningar ett par kvällar efter att jag träffat honom, men det själv dog det projektet.
Det är därför du inte har på en tajt tröja idag.
Nej. Kära vänner, i podcaststudion här i källaren i Enskede. Jag tänkte bjuda er på en liten quiz.
Quiz, det var ett tag sedan.
Jag har så jävla problem med det här dubbelsäta och uttalet, men fine. Jag bortser från det just nu. Ja, tack.
Det är frågesport, Märit. Jag läste ju senaste nummer av Svensk Damtidning i helgen.
Hur kom detta sig?
Prenumererar du på den eller?
Nej.
Hur kom du över?
Jag visste att ni skulle fråga det.
Ja, men då måste jag ha ett svar.
Jag hade namnsdag i helgen och vi fick tidningar, vi som hette Nils i familjen. En fick tidningen Teknikens Värld, en annan fick tidningen Robot och jag fick Svensk Damtidning.
Av vem?
Av en nära och kär vän. Men i varje fall, jag tycker att Svensk Dam är kul. Alltså, jag tycker om de här sidorna på slutet. När det är, vad heter det? Vimmelbilder. Mingelbilder.
Aha.
Vem som har gått på premiärerna av After Dark.
Alltså som om jag... Vimmelbilder började det med att säga. Nej, mingel tror jag. Jag vet inte, vimmel. Det låter ju som om en vimmelkant.
Mingel då. Skitsamma. Nu kommer quizen.
Vänta, är inte hela tidningen bara en massa mingelbilder?
Nej, men det är mycket kungligt.
Ja,
det är jag faktiskt inte så intresserad av. Jag kan knappt vad barnen heter.
Du gillar mingla.
Mm-hmm. Nej, men så här. Det var åtminstone fem liksom annonser för hälsopreparat eller sjukdomar man kan tänka sig ha som man kan köpa någonting för att bli hjälpt av.
Okej. Okay. I hela tiden. Du pratar inte bara minglet. Utan
Tänker jag på mitt nummer av Svensk Dam som jag har utklätt. Och på något sätt tänker jag så här. Det säger ju lite grann om Svensk Damtidnings läsekrets. Eller hur? Och vilka liksom folksjukdomar de då har som läser tidningen.
Med kosttillskott, förlåt. Det finns väl väldigt många magasin.
Nej, men kosttillskott, det är så här. Du
Ja, men det är inte de här proteinpulverhinkarna här, antar jag.
Nej. Utan alltså, du lider av något problem.
Ja.
Du läser Svensk Damtidning. Ja. Och sen så ser du på sidan 42. Jaha, kan man köpa sådana här tabletter? Ja, men det skulle jag behöva. Frågan är nu, vilka liksom, sjukdomsområden tror ni det handlar om?
Okej.
Okay. Förstår ni?
Ja, jag förstår precis.
Artros? Det är faktiskt inte helt dumt, Christian. För att, det finns då något...
Alltså knäförslitning, det måste ju vara. Därför att det här är väl ändå 50 år uppåt, Svensk Damtidning.
Som några läser under 50.
Ja, uppenbarligen. Men det är väl därifrån alltså det är en av, som själva knäledsbesvären. Ja. Liksom,
nej, men alltså, det är då en någon sorts multivitaminpreparat här som de menar då har effekter på muskler och leder, hormonbalans, mer energi, hjärta, blodavlopp, bättre sömn, hur hård naglar.
Det var ganska typ mycket. Allt och inte alls artros.
Jo, muskler.
Har leder också.
Okay. Så jag tycker ändå det.
Nej, men får jag gissa då?
Ja.
Jag tror att det finns någonting som har att göra med urininkontinens eller trängningar.
Det är faktiskt inte så dumt, Märit. Men nej. Hade du sagt klimakterieguiden? Men inte riktigt samma sak.
Jäklar, nej. Jag tänkte just
då
på...
hade du fått rätt.
Ja, men precis. Och vad är det för preparat du tänker på där?
Nej, alltså, det är ett helt paket med menyer, med klimakteriesmart mat, det är lätta träningsprogram, det är avslappningsövningar, det är komplett må bra.
Jag tror att vi ska vara mindre specifika, ja, helt enkelt, du och jag, liksom Christian. Det verkar som att det är grejer här som löser allt.
Ja, men det är väldigt...
Hi! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Svepande,
ah, okej, vänta då. Vad har vi tagit då? Artros, klimakterie, så du...
Men det
och så
måste ju vara, ja, och sen måste det vara depression. Alltså, det måste vara något med...
D-vitamin kanske?
Ja, det är den där multivitamintabletten.
Och den här tiden på året, nu pratar vi höst, vinter här.
D-vitamin.
Så att, ja, D-vitamin känns som ett bra
tyvärr,
förslag.
Det har nej, jag har inte sett
så
det.
Så det är två kvar nu då?
Hår.
Det är män.
Hår.
Hår är män, ja. Nej.
Jaha, det här känns damtid, förlåt.
Nej, jag får hjälpa lite grann.
Nej. Men blodfetterna måste med där.
Nej.
Va?
Däremot blodtrycket hade du fått rätt för. Mät ditt blodtryck hemma.
Ah, en blodtrycksmanschett hemma. Oh, ja. Den ser dessutom lite cool ut.
Ja, det är sådana elektroniska man har på armen.
Jaha. Nej, men sen är det vikten. Hålla vikten. Alltså, det måste vara kondition... Alltså, träningstips.
Nej.
Va?
Däremot, har du åderbrock? Frågetecken. Ådernät? Frågetecken.
Åderbrock. Och vadå ådernät?
Det är inte alltså bara de här fina, ytliga, små.
Jo, men vad är själva behandlingen då?
Det är kirurgi.
Ja, det är kirurgi vi pratar om. Mm-hmm.
Eller laser eller något sånt där.
Mm-hmm. Ja, vi hade inte så många rätt där.
Och den sista, den tyckte jag faktiskt var lite oväntad.
Ja.
Det är om du lider av rethosta, sväljsvårigheter och snarkningar.
Ja.
Den triaden, den kända triaden. Ja.
Och med uppföljningen, mörkertalet är stort.
Ja. Kan vara en främmande kropp.
Nej då, men nu finns äntligen den neuromuskulära behandlingsmetoden, och sen något namn då, som tränar upp invärtes förslappad muskulatur. Mm. Och det är någon sorts liten grej som man stoppar den i munnen, tror jag.
Och vad då? Ja. Vad man tränar? Tränar du muskulaturen? Svalg?
Nej, man måste väl sova med den då?
Va?
Jag vet.
Kan du visa dig någon bild?
Herregud. Den där.
Ja, lätt att använda. Men det är något du sätter för näsan. Är det inte när du har sömnapné då, helt enkelt? När du snarkar?
Men sen var rethosta ett symptom på sömnapné?
Nej, inte heller.
Jo, här hör jag. Han har lidit av snarkning och sömnapné under flera år. Efter träning så är han idag besvärsfri. Det ser ut som en sån här grej ni sätter på näsroten här, tror jag. Som påverkar.
Men jag tycker det är intressant det du tar upp. Eller liksom vilken obskyr reklam det finns. Ja. Jag såg idag i DN, tror jag. Eller alltså, ja, för det måste ha varit en tidning jag läst. Där det var någon liten annons där de skrev någon klinik som tar emot för ögonproblem som är oupptäckta. Alltså vi kan bota och behandla ögonproblem innan de upptäcks och innan de ställer till problem för dig.
Ja, okej. Okay, så att du kan ha helt perfekt syn, men när som helst kan liksom synen balla ur.
Ja, och men de upptäcker det här i tid. Aha. Och nu har vi också möjligheten att ta emot ett begränsat antal nya patienter. Så att det lät som att här, vi har varit fullbokade länge, men passa på nu. Och då kände jag så här, nej, sen när ska man gå och söka för något man överhuvudtaget inte har symptom på?
Nej, men
det brukar ju inte vara ett framgångsrecept.
Nej, men det håller jag verkligen med om. Och jag ogillar verkligen företag som på något sätt marknadsför sig. Och,
genom att skrämma.
Verkligen. Och liksom man spelar på människors rädsla för sjukdom. Mm. För den har vi ju liksom alla mer eller mindre.
Mm. Jag håller med.
Och framförallt tycker jag de här labbföretagen och även de här scanningklinikerna, att du lägger dig i en MR-kamera.
Ja.
Och sen tänker man att man då kan upptäcka små tumörer. Och sen så kan man då bli botad och sådär, va.
Mm.
Men problemet är ju liksom att om man bara tar på en individnivå så är ju problemet att om du skannar dig idag.
Mm.
Ja, men då kan du vara lugn och trygg.
Två veckor. Mm.
Och vad händer sen då? Vad
gör de med ett halvår eller med ett år eller med två? Eller så upptäcker man någonting som överhuvudtaget inte skulle få några som helst konsekvenser för dig någonsin.
Nej.
Men som för att man har upptäckt det nu kommer att föranleda 1000 vidare undersökningar och ingrepp som kanske liksom verkligen förpestar ditt liv.
Mm.
utan att det har förbättrat din livskvalitet eller förlängt
ditt
liv.
Det var nog ingenting.
Mm. Nej. Mm.
20% av oss kommer hitta att vi har gallsten och så kommer vi vara livrädda för dem.
Mm, jag vet precis vem du pratar om.
Ja, vem var det då? En man i rödvita långkalsonger.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Anders, du tog upp en fråga här för ett tag sedan om man skulle... Ja, du frågade hur det hade förändrat en att man var eller blev läkare.
Mm.
Och också tror jag följdfrågan var vem man skulle vara om man inte vore läkare. Alltså, jag menar, och då, jag tolkade det inte som vem man skulle vara, alltså vilken profession man skulle ha, utan vem man skulle vara som person.
Ja, precis. Så
det var så du menade. Mm. Ja. Och jag vet inte. Jag fick massor med associationer. Och det är ju skitsvårt att veta såklart. Men en sak som jag tänkte på var att en specifik grej med att vara läkare, inte i jämförelse med andra vårdprofessioner, men jag tänker liksom jämfört med, nu tar jag arkitekt som exempel därför att jag råkar veta att din fru är arkitekt och för att min pappa är arkitekt. Så är det ju en skillnad att vi som läkare exponeras för hela samhället.
Mm. Inte bara de som har råd att bygga ett nytt hus, tänker
jag. Nej, men jag tänker så här, att om du är arkitekt, jag kanske har fördomar, men om du är arkitekt så bor du sannolikt i ett område där människor har det relativt gott ställt. Du har det själv relativt gott ställt. Och så åker du in till ditt kontor där du jobbar med andra som har det relativt gott ställt. Det vill säga att man liksom befinner sig i sin egna sociala kontext mest hela tiden.
Mm.
Medan som läkare så bor du garanterat segregerat med andra med hög ekonomisk status. Mm. Och du har själv bra lön och du umgås säkert med sådana. Men du exponeras för alla samhällsklasser dagligen på jobbet.
Mm.
Och du exponeras för även samhällets problem i form av missbruk, social misär, papperslösa. Ja, ni förstår vad jag menar.
Mm.
Och jag tänker att det tror jag gör någonting med en som människa. Jag vet inte om det är gott eller ont. Och det är nog inte så. Det borde kanske göra att man skulle bli mer engagerad i att försöka förändra samhället.
Mm.
Men jag är inte alls säker på att läkare är överrepresenterade i att försöka förändra samhället jämfört med arkitekter. Tyvärr.
Nej.
Men förstår ni vad jag är ute efter?
Mm. Nej, men just det här att man träffar alla möjliga typer av människor, det tycker jag, det är verkligen en förmån med läkaryrket. Det är kul tycker jag. Mm. Alltså att prata med någon som man vet att den här människan skulle jag aldrig träffat eller pratat med i något annat sammanhang.
Mm.
Men nu har jag ju chansen att ställa lite frågor och höra vad den tänker om ditten och datten.
Mm.
Bara för att det är liksom en del av jobbet. Passa gärna på.
Jag håller med.
Jag håller verkligen med. Och jag tycker också, det är ett privilegium.
Ja, det är det.
Men med det privilegiet tycker jag nog också att det följer ett ansvar.
Ja.
Det vill säga, vi är ju de som kommer att se när någon reform eller någon förändring i samhället får hemska konsekvenser för en grupp som vi annars inte möter i vårt vardagsliv. Det kan ju
men om
se...
du då får en liksom hälsoeffekt eller någonting som gör att de hamnar inom sjukvården.
Ja, exakt. Och då med det privilegiet vi har att vi får liksom höra på alla människors livshistorier och så vidare, så följer också ett ansvar att signalera och härja när en grupp far väldigt illa.
Mm.
Och det är jag inte säker på att alla håller med om.
Nej, det tror inte jag alls att alla håller med om.
Håller ni med om mig?
Jag förstår vad du menar, därför att vi exponeras, som du säger, för alla olika grupper. Man kan då se vissa som far illa, men jag tror inte att man, liksom, när man går läkarlinjen eller färdigläkare, ser att det är en del av ens ansvar. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det lägger väldigt mycket på vad vi har för individuella preferenser om vad vi vill göra förutom vår medicinska roll.
Men jag menar, då menar inte jag att vårt ansvar ligger i att vi på vår fritid ska klä på oss någon partipolitisk roll eller gå ut och demonstrera, utan jag menar att vi i vår professionella roll, det vill säga i läkarrocken, har detta ansvar. Att vårt ansvar är inte bara gentemot den enskilda patient vi har framför oss, utan det är också de enskilda patienter som utgör en grupp. Att signalera det, också därför att vi har ett privilegium i att vara en ganska stark grupp med ganska mycket auktoritet i samhället.
Det gör också att om vi säger någonting
så kan det ha mycket större impact än om liksom vem som helst säger det.
Absolut. Och det låter bra när du säger så, men om du är mer konkret, hur menar du? Vad tänker du? Vilka signaler, eller i vilka kanaler ska man då prata med? Att man, har man liksom en slags moralisk skyldighet att ta upp och skriva artiklar om vissa fenomen, vissa grupper som är utsatta?
Jag tycker till exempel att det finns ganska många barnläkare och psykiatriker som har höjt sin röst angående de här tillfälliga asyllagarna och förändringarna och hur det har skapat en extrem psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn och att det också ökat suicidförsöken och de facto suiciden bland den gruppen. Det tycker jag är, det gör dem, det är väldigt bra att de har lyft den frågan, och det är också deras ansvar, tycker jag. Fast som där, läkare som exponeras för detta problem.
Fast där håller inte jag med. Jag menar att jag håller med om att de exponeras för det, och det är jättebra att de gör det, de som gör det. Eller om gynekologer ser kvinnor som far illa, misshandlade, och så tar man upp det och man liksom, ja, men skriver artiklar eller någonting om det. Men jag tycker att det är fel att säga att man har som grupp, alltså för att man är läkare, som man har ett ansvar att föra det där vidare. För att jag tror att vi är utbildade i det medicinska, och det blir som, det blir för stort att ta på oss också något slags samhälleligt ansvar. Jag tycker det ska ligga på individerna, som du säger. Och det är jättebra att många människor gör det.
Vi ska väl lyfta det ansvaret från individerna till professionen. Att det ska finnas liksom mer självklara liksom, vägar för att lyfta de här frågorna via professionsorganisationer eller förbundet.
Du menar att
det skulle
vara specialistföreningarna eller
kanske,
läkarförbundet?
Ja, kanske, eller att det skulle liksom vara mer formaliserat, just att man ska lyfta det från individen. Det ska inte vara en individ som ska behöva vara modig, vågad och frispråkig. Utan det ska vara att sådana saker ska lyftas.
Nej, det är bra. Nej, men det är jättebra att man skapar, som du säger, utrymme och möjligheter för individuella läkare att göra det. Men jag tycker att det är fel att säga att vi bör göra det som grupp. Därför att på något sätt, det är inte det vi utbildas till. Vi utbildas i 5,5 år plus massa år. Att,
enligt alla läkaretiker i alla länder så ingår det också att läkaren som individ har ett ansvar gentemot samhället och gentemot att befrämja bästa tänkbara hälsa. Du har inte bara ett ansvar gentemot den patienten framför dig. Det är det vi lär oss på läkarutbildningen, men det stämmer inte med några yrkesetiska kodex som finns någonstans i världen.
Det blir ett väldigt, väldigt stort ansvar att både värna om det, liksom, det rent medicinska och alla de här andra sakerna ute i samhället. Jag tycker det låter väldigt stort. Det låter väl inte pretentiöst, men väldigt, alltså, ambitiöst. Och jag tror att det kan liksom sända signaler till läkare att man får dåligt samvete för att man just inte engagerar sig. Men det är jättekul att du engagerar i massa saker. Men då kan det ju bli lätt så att känna att det är för många läkare ute. Men räcker det inte att jag går till jobbet och gör jättebra ifrån mig med rent medicinska?
Vi jobbar alla genom Stockholms läns landsting och använder TakeCare på journalsystemet. Och när man öppnar journalsystemet så är det är väldigt mycket information. Det är flikar och man kan klicka på rubriker i vänstermarginalen och högst upp och lite sådär. Men det finns en symbol, tycker jag, som är den som får att haja till mest när man öppnar en journal på en ny patient. Det är den här symbolen att patienten är avliden.
Ja, just det. Är det en röd eller blå triangel?
Blå. Och det är väl inte en triangel?
Det är som en blåvit. Blåvit, svart, som ett litet trafikskylt. Va? En triangel. Och i den är det ett litet kryss.
Ja, det har jag inte tänkt på, att det är ett kryss.
Ja. Det är inte någon religiös symbol. Det är inte ett kors. Nej. Utan det är ett litet kryss.
Men vänta nu, gud vad konstigt. Den är blå Och sen finns det en röd triangel också.
Ja, den kommer ju bredvid den här röda varningssträngen.
Den kommer bredvid den, just det. För röda varningssträngen, den har med om det är MRS och ESBL, alltså
multiresistent. Eller allergisk mot någon
läkemedel. Eller allergisk eller sånt där.
Alltså och den, tyvärr måste jag säga, den har jag inte till om alls när jag ser.
För att?
Nej, jag vet inte. Jag är väl bara vant med det. Jag tycker inte det är något särskilt när jag ser den röda varningstriangeln.
Nej, jag klickar faktiskt alltid på den. Ja, alltså, om jag öppnar en journal och så kommer en röd varningstriangel, då börjar jag med att klicka på den.
Ja, och vad får du lära dig då?
Vad sa du?
Patienterna pacemaker kan det stå
där. Ja, liksom. Ofta glömmer jag vad som står där, för ofta är det inte relevant. Nej. Men jag har liksom ändå öppnat det en gång och så kanske det står sulfa. Och då tänker jag att jag ska liksom komma ihåg det om jag sen kommer fram till att patienten ska ha just timsulfa. Ja. Ja, jag vet inte. Mm.
Just det, den blå är bredvid, ja, och ja. Avliden.
Men den här avlidensymbolen tycker jag, den är liksom det starkaste i TKR. Om man liksom öppnar upp en ny journal och man ser den visa
alltså, till. Det, för att man öppnar ju inte upp en ny journal på en patient man har framför sig och så dyker den symbolen upp. Utan det här är ju när man signerar av någon vecka senare, eller hur?
Absolut.
Och så öppnar man en daganteckning man har skrivit och så får man upp den där symbolen. Tänker man, va? Dog den här patienten? Det blir ju verkligen. Eller är det inte det du menar?
Det är det jag menar.
Av att jag gjorde något fel.
Ja, det är så man tänker det första man tänker. Ja. Om det inte var en förväntad grej. Så kan det ju vara att man öppnar upp odlingssvar på någon som har dykt upp 3 dagar senare fast man var med när patienten dog.
Mm. Det är inte det jag menar.
Nej, utan jag vet precis. Och jag vet precis känslan. Mm. Ja.
Men jag trodde du hade någon invändning mot själva utformandet av den där triangeln. Eller varnings...
Symbolen.
Eller, symbolen.
Nej, men det jag tänkt på att jag tycker egentligen den är ganska fin. Den är blå... Och det är en triangel och det är det krysset i rutan.
Men det är inte
men
ett
kristet kors alltså. Men den är samtidigt helt trivial. Den är ju liksom... Det är ju ingenting.
Det är ingen dödskalle liksom? Eller?
Nej. Det är ingen dödskalle, det är ingen religiöst, det är inget... Men jag menar, om jag eller någon av er skulle vara, vad kan det heta, grafisk formgivare. Mm. Och ni fick uppdrag, kan ni göra en liten ikon som betyder att den här människan har avlidit? Hur skulle ni...
Alltså jag skulle nog göra en dödskall eller något, tyvärr alltså. Det är liksom det är det första man associerar. Ja.
Skulle du ha så här korslagda benknotor också?
Ja, typ.
Eller en kista med...
Det är det jag ser framför mig, exakt det ser jag framför mig.
Ja. Men betyder inte det gift? Att någonting är giftigt?
Jo, det kanske det gör när du säger så. Jo.
Jag skulle nog se, bara spontant skulle jag göra en kista. ett kristet kors. På.
Kista?
Det kommer upp en liten likkista. Ja. Tänker du?
Icke-kremerad alltså.
Ja. Jag fattar.
Du frågade grafiskt.
Just det.
Mm. Varför är det så här... viktigt att överhuvudtaget ha en symbol för att patienten har avlidit?
Du menar att det bara skulle kunna vara rutor och stå död?
Nej, men alltså läser du journalen kommer det stå att patienten har avlidit.
Nej, men jag måste snabbt få information om att patienten har gått bort. Nej, det vet jag inte. Men om vi säger att det är förutsättningen. Men vill att man ska behöva gå in i journalen och ta reda på, jaha, oj, det där dog visst.
Och dessutom är det väl så här att om patienten har fått avlida en viss tid så kommer det upp en vanlig liksom text först. Är du behörig att läsa denna journal?
Mm, det gör det.
Ja, det är sant. För att när jag höll på med journalgranskning när jag forskade, då var det ju, då dök den upp mest hela tiden. Mm. Jag har inte funderat på det, för den dyker ju inte upp när jag ska signera av daganteckningar nu och symbolen dyker upp. Så det måste ha att göra med någon tidsaspekt.
Jag vet inte vilken tid det är. Och varför är det så, nu kanske jag korkar, men varför är det så farligt att läsa en avliden journal långt i efterhand?
Nej, det borde det egentligen inte vara, för att jag menar ganska mycket kring så här forskningsregler och så gäller ju inte för avlidna. Alltså nej, man anser inte att man har samma integritetsbehov som avliden.
Det borde vara tvärtom, det borde vara liksom mindre...
Just den där varningstexten.
Men däremot så är det väl liksom att det är väl mindre sannolikt att du verkligen behöver läsa den här journalen. Eftersom systemet råkar veta att patienten är död så har den liksom lättare att ifrågasätta om du verkligen behöver öppna den här journalen.
Vad ska du göra med den informationen?
Men egentligen säger ni att det är ett liksom, egentligen borde vara...
Alltså jag tror att man anser så rent forskningsetiskt att det är en mindre man kan inte integritetskränka en död på samma sätt som en levande. Nej. Sen om jag håller med om det vet jag inte, jag har aldrig funderat kring det.
Men vad tror ni
om... Jo, men det håller jag nog med om. Alltså en död är ju... Död. Ja, men jag vet inte, det är samma sak som att om du dör, Anders, då får din familj då läsa dina dagböcker. Alltså ingen skulle tycka att det var okej att de läste dagböckerna medan du levde. Då skulle man tycka verkligen att man gjorde ett intrång. Mm. Men så fort en person dör, då är det liksom fritt fram, eller?
Men jag skulle inte ha några synpunkter på det.
Nej, jag tror inte jag heller har det, därför att jag är liksom jag ganska osentimental. Jag tänker så här, om du är död så är du ju död. Liksom. Ja. Då kan du inte ha en vilja. Och då kan jag inte riktigt kränka dig heller. Men jag vet inte.
Nej.
Är twisten här att du har någon slags grafisk
form? Nej, jag kommer att tänka på en annan. Vad tror ni om en gravsten?
Ja. Den är religionsneutral på något sätt.
Ja, det kan det väl vara. Kan det vara det? Eller?
Jo. Inte en liten ros på.
Nej. Men en annan sak,
båt som seglar.
En annan sak som jag också tänker på med det här med att man får upp den här symbolen och tänker, oj, den här patienten gått bort. Då brukar jag också ibland tänka så här, ska jag försöka komma ihåg det här namnet på patienten? Och sen när jag läser tidningen nästa helg eller om två helger, se om jag kommer ihåg det när jag bläddrar bland dödsannonserna. Men även om patienten heter något ovanligt,
alltså det där
typ Meritalmin, så kommer jag aldrig ihåg det riktigt.
Om du inte kommer ihåg när du ser mitt namn dött på journalen, då kommer jag att illa vid mig faktiskt. Men alltså, bläddrar du dödsannonserna? Det gör inte jag.
Jag läser både Svensk Damtidning och
Dödsannonserna. Ja, det känns som att det är lite samma kategori av människor.
Det var allt vad jag hade för idag. Ronden podcast, avsnitt 86. Tack för idag. Har vi något att säga som...
Man får gärna kontakta oss på rondenpodcast@gmail.com.
Eller följa på Instagram och Twitter och så. Är du med oss nästa gång, Marit?
Ja, det tror jag.
Sen flyger du iväg.
Ja, eller sen skiljer jag mig från er. Lämnar in skilsmässa.
Det blir en bra cliffhanger. Får vi se vad som händer då.
Ja.
Ha det bra allihopa.
Hej. Hej.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.